Det här är Missionspodden från Ljus i Öster.
Från en knappt handfull kristna i slutet av 1980-talet till omkring 10 000 vid millennieskiftet är snabb tillväxt hur man än räknar.
Morgonfloden, Mongoliet, sommaren 2000. Jeepen rullar fram till vattenbrynet. Strålkastarnas sken drunknar i forsen. Magnus kisar för att se däckavtrycken föraren pekat på. Där vattnet skvalpar vid kanten försvinner spåren och de leder rätt ner i den översvämmade floden. Magnai, föraren, hoppar ur jeepen och går fram till den leriga bädden. Han ropar högt för att göra sig hörd att bilen de följt antagligen tagit sig över. Den har ju inte vänt om, resonerar han. Eller också så har den svepts bort, tänker Magnus. Jeepens svarta överdrag dras åt och den varma motorhuven vänds upp. En av kvinnorna i teamet pillar febrilt ur plastpåsar som Magna i trär över motorns känsligaste delar. Ni tror på Gud, eller hur? Ropar Magna till tjejerna i baksätet. Då är det bäst att ni ber nu, säger han och lägger i växeln. Den ryska jeepen rycker till och plumsar ner i vattnet. Lyktorna blinkar och vattnet skvalpar in till dörrarna. Jeepen skumpar över botten och varje gång däcken tappar fästet driver det flera meter bort. Magnus och de andra i teamet försöker trosvisst sjunga en mongolisk lovsång. Men de låter inte särskilt övertygade. Plötsligt dyker motorhuven ner i ett djupare stråk. Vattnet väller fram över vindrutan och det slås av panik. Magnai stampar på gasen och med ett ryskt ryt tar det sig ut ur floden. Lättad pustar Magnus och de andra ut. Det var lite för nära den här gången. När de på ett mirakulöst sätt tagits över ravinen och snurrat runt bland oceaner av gräs hittar de huvudvägen. Då minns Magnus, rocksångaren David Pierces ord. Inte undra på att de onådda folken är onådda när det är så svårt att ta sig till dem.
Det här är berättelsen om Magnus och Maria, församlingsgrundarna som fastän de avråddes satsade allt på ett gäng mongoliska tonårsflickor. Med ett skarpt öga för människors dolda potential reste de upp både efterföljare och efterträdare. Med inställningen att göra sig reproducerbara och överflödiga ledde de en församlingsrörelse som de efter bara några år kunde lämna över ledarskapet för till mongolerna själva.
År 1990, ett år innan Sovjetregimen föll, gick Mongoliets kommunistledare med på folkets krav om allmänna val. Vid den här tiden gick Magnus och Maria och väntade på en möjlighet att missionera i Asien. I och med att Sovjet dragit sig tillbaka stod dörren till Mongoliet på glänt och det kändes därför lägligt att åka just dit. På UMU:s lärjungaskolan i Amsterdam mötte de en kristen rockgrupp ledd av David Pierce som bjöd med dem till Mongoliet för att förbereda och följa upp några konserter i landet. Det blev den perfekta rekogniseringsmöjligheten för det nygifta paret. När planet väl landat bland de böljande kullarna kunde de inget annat göra än att luta sig mot Guds befallning och trofasthet. Den europeiska bekvämligheten var en lyx som Mongoliet inte kunde erbjuda. Hotellet i huvudstaden Ulaanbaatar kändes som en cementlåda och den luktade fårkött. Men maten, om det gick att få tag på någon, var billig. Den gamla kommunistkulturen och dess system satt i väggarna och Mongoliets invånare led svårt vid omställningen från planekonomi till marknadsekonomi. Konserterna med David Pierce och gänget blev ett lyckat projekt och en tredje församling föddes i staden som respons på de 696 ryssar och 307 mongoler som ville veta mer om Jesus. Maria och Magnus la speciellt märke till en av mongolerna, Erdem Bayar, eller Bayara.
Vad de inte visste då var att hon skulle bli en av de viktigaste pelarna och närmsta vännerna i det framtida församlingsbygget. Det svåraste för Magnus och Maria var att ständigt vara beroende av tolk. De insåg att de behövde lära sig språket och ta till sig kulturen för att nå mongolerna på riktigt. Våren 1992 var de tillbaka i skolbänken i Amsterdam för att lära sig om pionjärmission. Två svenska missionsorganisationer fick samtidigt nys om deras intresse att resa ut som långtidsmissionärer till Mongoliet. Med stöd av bland annat Ljus i Öster och enskilda församlingar kunde de därför samma sommar flytta till Mongoliet med visionen att starta en församlingsgrundarrörelse. I Ulaanbaatar utmanade de sig själva att ta till sig språket och kulturen. De stod bredvid och lyssnade, stapplade sig fram på mongoliska fraser och tränade sig att undervisa på mongoliska. Med Bajarans hjälp uppnådde Magnus sitt första delmål. Att hålla en 10-minuters predikan på mongoliska efter bara 6 månader. Ganska snart blev det uppenbart att Gud kallade dem ur storstaden och ut på landsbygden. Efter ett tag bjöds de med på evangelisationsresa till staden Erdenet. Ett nattågs avstånd från Ulaanbaatar. De ville grunda församlingar i Mongoliet och det här kändes som en perfekt möjlighet att se mer av landet. I jämförelse med Ulaanbaatar var Erdenet en liten stad med bara 60 000 invånare. Stadskärnan bestod av kolosser av hyreshus i sovjetisk stil. Utanför de vidsträckta tomma gatorna låg ett område av inhägnade tomter och ger-tält. Ett traditionellt, tjockt, runt tält. Staden byggdes 1975 vid en koppargruva och fick namnet Erdenet, som betyder skatt. Det mongoliska teamet evangeliserade frimodigt och bjöd in människor till kulturhuset i staden. På kvällen predikade Magnus och en koreansk kollega. När de frågade hur många som var intresserade av att lära känna Jesus räcktes 90 ivriga händer upp. På hösten 1992 gjorde Magnus och Maria ytterligare resor till Erdenet. Under tågresorna lärde de känna Bajara väl och i henne såg de en framtida ledare för det som höll på att formas i Erdenet. Men med tiden minskade gruppen kristna i Erdenet tills den bara bestod av ett gäng fnissiga tonårsflickor.
Erdenet, Mongoliet, 17 januari 1993. Slangen som Magnus halat fram harklar ur sig vattnet lite i taget. Efter ett bra tag kliver Bajara och Magnus över bassängkanten. Vattnet har långt kvar till midjehöjd, men det får räcka nu, konstaterar han. En av flickorna börjar sjunga på en lovsång och de andra hänger på. Samtidigt försöker Maria fånga det historiska ögonblicket genom en immig kameralins. De skrattar glatt när en efter en plumsar i vattnet. Bolorma är äntligen näst på tur. Tjejen som stått före henne kliver drypande våt och leende upp ur bassängen. Förväntansfull ställer sig Bolorma in till Bajara. Just som man ska se till att sänkas ner ler Bolorma stort mot Maria som lutar sig fram med kameran. När hon faller drar sig vattnet undan för att nästan direkt efter att hon sjunkit sluka henne helt. Plötsligt känner hon kraften från någon som drar upp henne ur den våta graven i samma ögonblick än som ny. Med ett skutt och glädjetjut hoppar Bolorma upp ur vattnet och rusar in i omklädningsrummet. Hon bara måste få se skillnaden. Har jag blivit förändrad, frågar hon de andra. Det har jag väl.
Tjejernas förväntan var hög och deras tro en fräsch inspiration för Magnus och Maria. Trots att de på grund av den mansdominerade kulturen avråtts från att grunda en församling med bara kvinnor så började de planera för en församling bestående av 14 fnittriga och helt nyfrälsta tonårsflickor. Det blev allt tydligare att Gud ledde Magnus och Maria till Erdenet. Nyåret 1993 hade de bestämt sig för att flytta dit, men de saknade dock visum. Trots att de varken var utbildade lärare eller hade engelska som modersmål anställdes de som engelsklärare av en skola i staden och fick på så sätt visum. Rektorn varnade dem att livet skulle vara svårare i Erdenet än i Ulaanbaatar. Det enda som finns att köpa här är fårkött, menade han. Men vi gillar fårkött, svarade då Magnus på felfri mongoliska. Rektorn gapskrattade och verkade övertygad om att hon hittat rätt personer för jobbet. I februari 1993 gick flyttlasset mot vad Magnus och Maria upplevde som jordens yttersta gräns. För den unga Bayara var det ett svårt beslut att fatta. Men 2 veckor senare flyttade även hon med. För församlingen i Erdenetet antogs en strategi baserad på cellgrupper som växer, bildar nya och startar andra församlingar. Medan tonårsflickorna hellre ville anordna stora gudstjänster och dra dit rockiga lovsångsband manade Magnus och Maria dem till att ta det lugnt. De försökte på alla vis vara ett exempel som tjejerna kunde följa och visa att det varken behövdes datorer eller högtalare för att vara en församling. Dessutom var deras vision att församlingen skulle låta och kännas mongolisk. De såg fram emot den dag då mongolerna själva skrev lovsånger och koreograferade egna danser. En av cellgrupperna möttes på en militärförläggning utanför staden. Flera nyfikna drogs med till mötena, däribland Odgo. Av hans cyniska frågor förstod Magnus och Maria att han bara kommit för att debattera. Men en dag gick han fram till Magnus och Maria och berättade hur fel han haft och att han ville bli en kristen. Odgo blev den första manliga medlemmen i församlingen och hos honom såg de potentialen att tillsammans med Bayara bli församlingsledare framöver. De unga kvinnorna var inte sena med att dra med sina vänner och i rapptakt bildades nya cellgrupper till vilka ledare behövde tränas. Detta gjorde man bland annat genom att låta ledarna bilda en egen cellgrupp som leddes av Magnus och Maria. På så sätt fick ledarna ett exempel att följa och en samling de inte behövde leda. Ungefär ett halvår innan ettårsfirandet utmanade cellgruppsledarna att fråga Gud hur många döpta medlemmar det skulle finnas i församlingen vid jubileet. 3 av tjejerna såg siffran 120 framför sig, vilket gjorde dem alla förväntansfulla. Det skulle innebära en dubblering av församlingen på väldigt kort tid. Men kvällen för det första jubileet fick de trots allt döpa den 121:e Erdenet-bon. Magnus uppmuntrade nu Bayara att börja undervisa allt mer i cellgrupperna och i henne, Odgo och Lgava, en medelålders man, såg de alltså församlingens blivande äldste. Magnus och Maria la därför ner mycket tid på att träna just dem. De delegerade så mycket som möjligt åt de mongoliska unga ledarna. Målet var ju att göra sig själva överflödiga. Med tiden märktes det att vissa ledare inte riktigt hunnit mogna. Flera av dem brottades med synd som riskerade att skada folks förtroende och den unga församlingen. Men tillsammans med det mongoliska ledarskapet sökte man i Bibeln efter svar och ledning. Efter att den första församlingsmedlemmen öppet bekänt sin synd följde många hennes exempel och församlingen upplevde kraften i försoningen. Kort efter församlingens ettårsjubileum utlöstes en tornado av ett team från en rysk bibelskola. Vid deras besök upplevde många andens dop och den helige ande uttryckte sig på flera sätt som de inte varit med om tidigare. Många i församlingen tog emot tungotalets gåva och de såg flera otroliga helanden. En kvinna kastade iväg sin käpp och började dansa. Hennes döva make fick förbättrad hörsel, en synskadad tjej kunde se bättre och en annan blev befriad från onda andar. Vid varje samling under våren var andens gåvor i funktion. En gång blev det så rörigt att Magnus var beredd att ta mikrofonen och lugna ner allt. Men när han försökte gå mot scenen var det som om något i luften hejdade honom. I sitt inre kände han sen hur den heliga anden bad honom att inte röra vid hans verk. Visst finns här överdrifter, men jag tar hand om det senare. Slappna av nu och låt mig röra vid människor, ska den helige ande ha sagt till honom. 2 år senare, den 23 juni 1996, stod Magnus, Maria och de andra i det utländska teamet redo att överlämna stafettpinnen till det mongoliska ledarskapet. Åt den nu 400 medlemmar stora församlingen avskildes Bayara som församlingens äldste och ledare för missionen, Odgo som huvudäldste och pastor, Lagwa, en medelålders man, som äldste och ledare för förbönstjänsten och ledarträningen. Det bestämdes att Magnus och Marias viloperiod skulle vara i 1 år. Sen skulle de återvända för en ny uppgift.
När Magnus och Maria åkt var det som om någon lättat på handbromsen. Under deras år i Sverige ökade församlingen i en explosionsartad takt. Det mongoliska mogna ledarskapet hade lagt i ytterligare en växel. Antalet celler fördubblades, lovsångsgudstjänsterna glödde av liv och den 4 år unga församlingen bestod nu av hela 600 medlemmar. Gud hade också gett dem större ansvar och inflytande i samhället. De hade upprättat soppkök och daghem bland gertälten utanför stadskärnan. Deras lokalt skapade och inspelade mongoliska lovsånger inspirerade kristna över hela landet. Vid återkomsten bytte Magnus och Maria fokus. Från församlingen i Erdenet till andra städer och byar ute på den mongoliska steppen. Missionskonferenser anordnades i Erdenet och snart stod flera församlingar enade under visionen att sprida evangeliet bland de stammar och länder som hemsökts av deras förfäder Genghis Khans arméer. För att förverkliga denna vision, men även tillfredsställa församlingens eget behov av mogna ledare, formades en cellgruppsledarkurs hösten 1997. Lagwa, församlingsäldste, och Bolorma, en av de första 14 tjejerna, blev dess ledare och lärare. Bolorma, som undervisat på skolan, ledde ett av missionscentrets första missionsteam. De åkte jeep i 3 dagar och red till häst i 2 för att nå den turkiska renhjordstammen Tatanfolket i norr. Stammen var mycket skeptiska till missionärerna, men hövdingens dotter blev nyfiken och Bolorma gav henne därför ett nya testamente på mongoliska.
Hästarna skrittar upp till krönet. Bolorma slänger benen åt sidan och glider ner i det höga gräset. Nedanför dem breder sig en vid dalgång ut sig och renarna vankar av och an bland tälten på den gröniga frodiga steppen. Den unga kvinnan tecknar åt de andra i teamet att också sitta av. Sedan leder de hästarna nedför den gräsbevuxna slänten förbi några undrande renar och tsataner. Fastän det inte varit där på ett år känner de igen varandras blickar. Ut ur det mest centrerade tältet kliver en högrest, respektingivande man iklädd en mörkblå dräkt med vida ärmar. Med en svepande gest ber han besökarna ta plats vid eldstaden. Nästan genast samlas ett gäng nyfikna runda ansikten omkring dem. Även om visst tveksamhet råder så tas teamet emot som gäster. Det bjuds på torkat renkött och kvinnorna börjar bädda åt dem i tälten. I skydd av kvällens festligheter, rop och dans drar hövdingens dotter med Bolorma in i ett av tälten. Ur en av läderväskorna lyfter hon en röd svepning. När hon försiktigt lindar av duken faller flera sidor ner bland halmen. Flickan böjer sig ner för att plocka upp dem, men Bolorma är kvickare. Bladen vittrar nästan sönder mellan fingrarna. Jag tror på Jesus, viskar flickan och håller fram sin sönderlästa bibel i skenet från den glödande elden. Jag och några av mina vänner. De undrar om de också kan få en bibel.
1 år efter Bolormas besök i tältbyn möter de flera nykristna ur stammen. Däribland hövdingens dotter som under året lusläst sin bibel och börjat tro. Som en del av pionjärmissionskursen åkte eleverna ut på liknande resor i några månader. Alla kom tillbaka med glada rapporter om hur byn eller staden hade tagit emot budskapet. De berättade om tecken och under som hade bekräftat ordet och hur små nybildade församlingar på landsbygden blivit uppmuntrade av deras besök. Efter avslutad kurs sändes eleverna antingen tillbaka till sina hemförsamlingar eller ut i team på minst 2 år för att grunda nya församlingar. De första teamen sändes ut i januari 1999. Somrarna 2000 och 2001 åkte Magnus ut för att besöka och uppmuntra några av dem. Och det var då som de nästan sköljdes bort av den översvämmade Moronfloden. På en av dessa resor fick Magnus vara med om när det mongoliska teamet döpte de första buratserna i Mongoliet. Det var verkligen en historisk händelse. För 10 år sedan fanns det bara en handfull kristna i Erdenet. Nu, tillsammans med andra kristna i Mongoliet, trotsade deras församlingsgrundarrörelse både floder och berg för att nå de svårnådda. Men för Magnus och Maria var segrarna början på slutet. Vid en fullsatt missionskonferens i november 1999 berättade Gud för Magnus och Maria att deras tid i Mongoliet snart var över. Allt eftersom Bayara blev mer engagerad i missionscentret lade de märke till hur mångfacetterad hennes ledarbegåvning var. Utan att själv vara medveten om det klev hon fram som den självklara efterträdaren och ledaren för MMC. I augusti 2001 lämnades stafettpinnen över för gott. Ett halvår senare samlades runt 50 personer på stationen för att vinka av Magnus, Maria och deras pojkar. De närmsta vännerna följde med dem till Beijing i Kina, där de skulle borda planet till väst. När det blev dags att bege sig till flygplatsen samlades alla i lobbyn. Hotellpersonalen iakttog nyfiket, helt ovetandes om vad denna stund betydde. Ingen ville släppa taget. Magnus och Maria grät hela vägen till flygplatsen och vännerna gick upp och grät på sina rum. Det var den dyrbara vänskapen som möjliggjort allt, och det var den som gjorde det så svårt att skiljas åt.
Berättelsen om Magnus och Maria är en berättelse om ett ungt par som lämnade tryggheten och bekvämligheten i Sverige för en kämpig vardag som församlingsplanterare på den mongoliska steppen. Av ett för världen oansenligt gäng tonårsflickor formade de en församlingsgrundarrörelse som på mindre än 10 år nådde utanför och även långt förbi Mongoliets gränser.
Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktor på Ljus i Öster, och Marcus Furingsten, fältansvarig på Ljus i Öster.
Det här alltså, det är modern missionshistoria.
Ja, Magnus. Verkligen.
Ja.
Verkligen. Alltså när Sovjet, det är egentligen tiden när Sovjet faller och sen då möjligheten att komma in med evangeliet i Mongoliet.
Mm. Det här är ju sånt som man drömmer om.
Ja,
att bara verkligen få vara med i ett sånt här skede som Magnus och Maria får vara med i.
Ja. Och att jag vet ju själv alltså att jag växte ju upp och läste deras vittnesbörd. Så för mig liksom när jag vet ju de här tidningarna, det fanns några evangelisationstidningar som berättade om deras framgång på ett sätt, och jag var så otroligt fascinerad.
Mm.
Över ändå liksom att ett par ganska unga svenskar, de var ju inte gamla, så de är i 20-årsåldern när de kommer ut först.
Mm.
Sen är de ju äldre då, som de stannar sen i över 10 år. Men ändå liksom att de kan få vara med och bygga en levande församling i ett sånt område som Mongoliet.
Ja.
Sen är det ju också fascinerande när man tänker på det här att de bygger ju genom att sätta ledare, alltså kvinnliga ledare. Det är ju unga tjejer egentligen som får axla ledarskapet.
Mm.
Det går emot all möjlig ledarskapstänk i de här kulturerna. Och ja, ändå fungerar det.
Ja, det är ju en rörelse som växer fram i i skuggan av Genghis Khan på ett sätt, även om det var länge sedan, så finns det ändå kvar, och det är ändå påtagligt även idag att de tänker att ja, men vi ska ut med evangeliet på samma sätt, eller inte på samma sätt, men till de områdena och sträcka oss ut precis som Genghis Khan gjorde.
Ja.
Och då har man en vision alltså.
Ja.
Ja, men det är alltid Guds tid, Guds timing, och att vara på rätt tid, rätt plats.
Ja.
Och ibland så tror jag att vi går bort från det där i vår tanke. Vi glömmer bort att det är Gud som är arkitekten, och att vi har nåden att få vara med på ett hörn ibland.
Ja. Och ibland sår vi och ibland skördar vi.
Precis.
Och det är väl också en viktig lärdom, tänker jag, att ingen kan slå sig för bröstet och tycka att man är bättre, liksom, att det är jag som har allting tillsammans, utan vi behöver varandra.
Ja, så är det.
Men om vi skulle säga någonting om Mongoliet idag. Vi Ljus i Öster fortsätter ju att jobba i Mongoliet. Och vi har ju idag våran partner då, MMC, som var med och egentligen startade, som Magnus och Maria, den här skolan. Det är en missionsskola som också utgår ifrån, som ett missionscenter kan man säga.
Ja. Och vi har lokala arbetare, lokala missionärer som är ute på olika delar på landsbygden och obygden. Det är ju inte enkelt att ta sig sådär. Det är ett visst meck att åka till de här. Vägarna ser ju inte riktigt ut som i Sverige om man tänker så.
Nej, vi kanske ska säga någonting om det. Vi var ju på resa och besökte de här nationella för ett par år sedan. Och en dagsresa, en vanlig dagsresa för oss var ju någonstans mellan 10-15 timmar att sitta i bil.
Ja. Och då gick det ju inte fort. Jag menar, vi körde kanske en 40-50 kilometer i timmen om det gick bra.
Ja.
För det gick inte att köra så mycket fortare på de där vägarna. På vissa ställen gick det ju betydligt långsammare.
Och det mest fascinerande var väl där vi åkte en natt. Eller det kanske inte var natt, men det var mörkt. Det var ju mörk kväll i alla fall. Och vi åkte i ingenstans, kändes det som. Ja. Att vi
vägomläggning. Då fick man köra där det inte fanns någon väg.
Precis, och det skumpade upp och ner. Och jag vet att du hade ju väldiga problem med ryggen.
Ja. Det är spännande resa. Ja. Men hela den där visade också på en annan aspekt av kulturen i Mongoliet. Och den här att även fast man reser långt så passar man på när man är där att besöka sina vänner.
Ja.
Så vi hade ju några sådana här avstickare från vår plan där man åkte kanske ett par, tre timmar i en viss riktning bara för att få besöka en person som egentligen inte var inplanerad. Nej. Som ett mål att besöka, men just bara för att hålla relationen uppe.
Ja. Ja, men just den här tidsaspekten förstår man ju också, att man relationer är viktiga, tidsaspekten liksom, den är inte lika viktig som vi har i Sverige, att man håller sig till det är den här tiden, nu måste vi dra vidare. Och det där präglar ju också våra nationella arbetare.
Ja.
Det är mycket relationellt arbete i de här byarna, och man försöker att hitta vägar som är bra för hela byarna.
Ja.
Tänker på den här kvinnan som vi besökte som där de hade den enda brunnen. Visst var det så att det var den enda brunnen som de hade i det samhället.
Ja, precis.
Och på det viset så kom ju folk i hela samhället till egentligen den där lilla kyrkolokalen som de hade.
För att hämta vatten.
Och så kunde de bygga relationer. En annan är ju den här unge killen Senda Jors som är pastor uppe i en av byarna, eller ett samhälle med kanske 10 000 eller vad det var, men som jag har börjat jobba med fotboll.
Ja.
Jag blev så fascinerad när han sa just detta, att jag spelar egentligen inte fotboll, men han såg ett behov bland de här unga barnen då som kanske har föräldrar som en del har ju fastnat i alkohol och så här, och så vill de hitta någonting för att göra med de här barnen, och så bygger man relationer.
Och det är stort. Och en annan som jag kommer ihåg, den här pastorn, han, alltså, man insåg att han var så fattig när vi pratade med honom. Och så dottern som studerade borta. Och så funderade man liksom, hur räcker pengarna? Och vi frågade liksom, och så berättade han också då helt självklart att ja, men vi hjälper ju till också. Socialt, vi skänker. Men du har ju inga pengar själv. Vad skänker ni för någonting? Alltså, när ni inte har några pengar. Ja, men om vi köper ett kilo mjöl, så då avsätter vi liksom en tiondel av det mjölet och så gör vi bort det. Så man inser att det där, det sitter djupt hos dem, och viljan att vara generös även fast man inte har någonting.
Ja.
det är stort.
Ja. Nej, men jag vet just detta med när de sa att vi har ett arbete där vi ger till de fattiga. Mm. Och där vi liksom nästan skrattade åt oss själva. Liksom så här, och man kände att men ni är ju fattiga.
Mm.
Men just detta liksom, att det lilla man har, det ger man vidare. Så, nej, men det är strångt.
Mm.
MMC har ju inte bara nationella missionärer i Mongoliet, utan vi stöttar ju också en del som sänds till andra länder.
Ja, precis. Och det som jag nämnde lite i början där, om man har den här visionen om att gå i Genghis Khans fotspår och sprida ut missionärer över alla de här länderna.
Så och det är ju ett enormt område.
Det är ett enormt område. Det är ju hela vägen ända till oss här i Europa.
Ja, och Indien och så vidare också. Nej, men då vi är ju med och stöttar en handfull av de här som då befinner sig i vissa länder, och vi kan inte gå in på exakt vilka länder det är, men det här är ju farliga länder.
Ja, och de kan ta sig dit därför att de kommer ut från Mongoliet.
Ja, det finns kopplingar till mongolfolk. Och jag vet ju hur jag träffade en av dem som vi stöttar. En kvinna som, om du träffar henne, så hon är inte den som märks i ett rum. Hon är verkligen inte den som tar för sig liksom och är centrum av det som pågår. Men samtidigt när man börjar prata med henne, och så bara märker man, wow, vilken Kristina. Alltså vilken människa.
Ja.
Där hon har valt att leva i ett land där det är så otroligt osäkert.
Ja.
Och där det är risk för hennes liv.
Mm.
Och där hon inte kan jobba öppet. Och ändå berättar hon då liksom hur hon har haft möjlighet att berätta om Jesus för människor. Hon har förmedlat Jesus kärlek, men också förmedlat Bibeln till olika personer. Och jag har ju lite kontakt med henne på social media liksom och då skickar hon ju lite så här, lite dolt, och så kan hon skriva så här att nu har jag gett dem boken.
Mm.
Och då vet jag, boken, det är Bibeln. Det. Mm. Så att, nej, men det är fascinerande ändå.
Ja, det är stort.
Vad ska vi göra då?
Alltså, vi behöver ju också, för de här behöver vi be.
Mm.
Det är stort behov av förbön.
Ja.
Så vill du vara med i bön för mongolerna, för att de ska få kraften och energin att föra evangeliet vidare och ut till de här länderna som de vill missionera i, så stå med i förbön för dem.
Ja. Och jag menar, ibland så kan det kännas nästan lite tjatigt. Vi säger ungefär samma sak, men det här är så viktigt.
Mm.
Och jag tror att vi behöver någonstans väcka det här och förstå att det behöver kanske inte vara långa böner, va? Men bara det att vi nämner kanske Gud välsigna missionärerna från Mongoliet.
Bön gör skillnad.
Ja, det gör ju det, va? Och be om beskydd då, att Gud leder både med frimodighet och vishet. Alltså det behövs ju båda två. Sen kan man ju ge, självklart.
Mm.
Man kan ge till nationella arbetare. Man kan ge till missionärer då som är utsända från Mongoliet. Man kan ge till den här skolan. Vi är med och stöttar en missionsskola.
Mm.
Och vill du ge, så kan du ge då via Swish eller Bankgiro. Och då är det 93625. Så 9003625. Och det är samma nummer antingen till Bankgiro eller Swish. Sen vill man vara med, så kan man också ge. Vi har sagt det någon gång tidigare, men vi kan säga det igen, att vill man ge en större summa, så kan man också ge till missionsfonden. En fond där vi kan finnas med, att kunna ge kanske uppstartsprojekt och lite pionjära satsningar som då inte finns i våran budget. Och då skriver du bara missionsfonden när du ger, och så kommer det dit.
Det är jättebra. Vi är ju alltid tacksamma för alla som vill vara med och stötta Ljus i Östers arbete, som vi själva ser som en del av Guds verk.
Ja, verkligen. Du ska ha tack för att du har lyssnat idag, och så hörs vi igen.
Du har fått lyssna till Missionspodden från Ljus i Öster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än 100 år har Ljus i Öster arbetat med att nå onådda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Vi startar den 24 juni. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusiöster.se.